Inrikesministeriet uppdatera reserekommendationerna i samma syfte. Det sa omsorgsminister Krista Kiuru under Social- och hälsovårdsministeriets och THLs pressinfo för en stund sedan. Villkoren för gränstrafiken bereds inom ramen för befintlig lagstiftning. Enligt regeringen är det inte heller läge nu att luckra upp restriktionerna. Kommuner som befinner sig i spridningsfasen uppmanas följa ministeriets rekommendationer till fullo, sa Kiuru. 61 fall av muterade virus har påträffats i Finland i dagsläget. Och under det senaste dygnet har 258 nya fall av coronasmitta registrerats i vårt land. Antalet smittfall har minskat sedan mitten av december. Det gäller också behovet av sjukhusvård och den så kallade incidensen som nu ligger på 64 för Finlands del. Incidensen anger antalet smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. Institutet för hälsa och välfärd uttrycker samtidigt oro över att folk har blivit lata med att testa sig för corona. Det betyder att det kan finnas ett stort mörkertal i antalet smittade. Och byggindustrin förbereder en rekommendation om coronatest för all utländsk arbetskraft i branschen. I ett pressmeddelande konstaterar byggindustrin att en stor del av den utländska arbetskraften kommer från Estland, där coronaläget är mycket sämre än i Finland. Byggindustrin har fört överläggningar med Helsingfors stad och andra myndigheter om hur coronatestandet i praktiken skulle gå till. För en dryg vecka sedan slog Byggnadsförbundet larm om coronarisken bland de utländska byggjobbarna. Bland annat befarade facket att karantänsrekommendationer inte följs av rädsla för att bli utan lön. Estlands två största partier, Reformpartiet och Centern, kommer att inleda regeringsförhandlingar, uppger flera politikerkällor i Estland. Det betyder att Reformpartiets ledare Kaja Kallas kan bli Estlands första kvinnliga premiärminister. Estlands president Kersti Kaljulaid uppgav på förmiddagen att hon formellt kommer att utse Kallas till regeringssonderare imorgon. Estlands regering föll igår då premiärminister Jyri Ratas avgick. Orsaken var en korruptionsskandal i Centerpartiet. Det krisdrabbade norska flygbolaget Norwegian lägger ner alla sina långdistansflygningar. Vid en presskonferens idag sa Norwegians vd Jakob Schramm att bolaget hädanefter satsar på kortdistansrutter i Norden och i Europa. Av Norwegians flotta på 140 plan blir ett 50-tal kvar. Skrotningen av långdistansflyget betyder att Norwegians anställda i USA, Italien, Storbritannien och Finland sägs upp. Inalles handlar det om 2000 personer. Norwegian har också igen vänt sig till norska staten i hopp om ytterligare ekonomiskt stöd. Och så till dagens debatt som idag handlar om vetenskap och kunskap baserat på forskning. Har den någon chans längre?
Min åttaåriga son kom här en kväll till mig och berättade med stora ögon att han just har förstått att det finns en massa människor, bland annat i USA, som tror att jorden är platt. Det här var för honom helt obegripligt och det är det för mig och de flesta andra också. Men tyvärr är det inget skämt utan allvar, och med jämna mellanrum så kan man läsa om expeditioner som ska föra de här personerna till den iskant som man tänker sig att omgärdar jorden. Vi ska tala om vetenskap och forskningsbaserad kunskap här i slaget efter 12 idag, och jag heter Maria Nylund. Framförallt i samband med coronakrisen och också det amerikanska presidentvalet så har vi fått höra om allsköns konspirationsteorier som verkar sprida sig rätt effektivt just i USA. Men också i Europa så har man attackerat 5G-master som tros sprida coronavirus. Och det famösa konspirationsteoretikergänget QAnon har ju också fått en hängiven liten anhängarskara till och med här hemma hos oss. Det här oroar uppenbarligen våra myndigheter som nu har utlyst det här året i temaåret för forskningsbaserad kunskap. Meningen är att forskning och vetenskap flitigt ska lyftas fram under året för att motverka falska påståenden och hemlagade konspirationsteorier. det här temaåret inleddes igår i samband med årets vetenskapsdagar som pågår. No, men med mig för att diskutera vad forskarna nu borde göra för att nå ut till oss vanliga nyhetskonsumenter så har jag Camilla Kronqvist, välkommen.
Tack så mycket.
Du är styrelsemedlem i forskarföreningen vid Åbo Akademi och så är du universitetslärare i filosofi.
Precis.
Och så har vi per telefon med oss journalisten Peter Buchert från Hufvudstadsbladet. Välkommen.
Tack.
Är du där, Peter? Ja.
Bra.
Och så, fint. Så har vi Åbo Akademis prorektor Mikael Lindfelt. Välkommen.
Tack, tack.
Du är också professor i systematisk teologi. Om vi börjar med dig, Camilla Kronqvist. Till exempel nu efter det amerikanska presidentvalet så ansåg 70% av republikanerna att valet inte var fritt eller legitimt trots att man till dags dato inte har kunnat påvisa att det faktiskt har skett något valfusk. Jag vet inte om det här är ett bra exempel, men vad tänker du? Alltså, nu får man ju lätt uppfattningen att det här är ett snabbt växande fenomen som sprids i världen. Att folk helt enkelt vänder ryggen åt sanningen. Alltså att man inte bryr sig om det stämmer eller inte. Vad tror du? Mm. Är det så?
Jag menar, det som händer i USA är förstås väldigt oroande. För vi ser ett väldigt uppdelat samhälle. Var vi har demokratiska institutioner som håller på och rämnar. Och var folk inte visar tillit till de här institutionerna. Och var det också har funnits. Det här förstås pågått under en lång tid. Men vi har haft en 4-årsperiod var vi har haft en president som ständigt liksom är oärlig och ljuger för sina väljare. Så ser vi då att det är folk som vänder sanningen ryggen eller är det snarare så att de väljer en viss vänder en viss politik ryggen eller är det så att de helt enkelt bara följer de politiska ledare som de tycker att representerar dem. Så vi har en mängd olika frågor här som vi inte bara kan säga okej, här är det folk som inte bryr sig om sanning. Också för att man kan ju tänka att i deras vanliga liv så kommer det att de att stå inför en mängd sanna och falska påståenden var de inte alls har några problem med att bedöma precis så som vi. Det är inte en fråga om det står en vit bil på gatan eller inte. Utan frågan handlar om liksom, vart är vårt samhälle på väg? Vem bryr sig om mig? Vilka politiker gör det inte? Så det här ska jag säga att frågan är inte så mycket en fråga om sanning utan har vi en gemensam syn på vart vårt samhälle är på väg? Har vi en gemensam bild om vilka vi är som människor som bor i det här samhället?
Mm. Men ändå så ser man ju att det finns många människor som omhuldar sådana här idéer om 5G-master som sprider coronavirus till exempel och annat sånt här. Är du som forskare oroad över, eller hur oroad är det över att det verkar vara ganska enkelt att få folk att börja misstro nu då etablerad vetenskap och så här och hellre skapa en egen världsbild så här nu på basen av det som man hittar på nätet?
Ja, frågan är hur ska vi förstå hur det här å ena sidan en viss form av politikerförakt, en uppluckring av ska vi säga, idén om ett gemensamt gott i samhället går samman med sådana här uppfattningar, tron på konspirationsteorier. Och här har vi förstås sociala medier, vi har medier överhuvudtaget som har spelat en roll i det här skapandet. Och förstås är jag orolig. Jag tror att vad än jag kommer att säga här i fortsättningen så är det så att när det kommer till frågor om vaccinationer till exempel så är det helt klart att vi ska göra det. De här konspirationerna om pedofilicirklar eller så här, det är helt klart att de är helt galna. Jorden är absolut inte platt, vi har ingen stöd för det. Jag menar, det finns en mängd saker som slår oss som så konstigt från ett finländskt perspektiv med vår finska skola. Vad vi kan börja undra, vad är det som har hänt med den amerikanska skolan när människor på riktigt kan börja tänka såna här tankar.
Mm. Det här gäller ju inte ändå bara USA helt och hållet. Vad säger du Peter Buchert? Vad tänker du om det här? Hur oroade du över så kallad sån här faktaresistens som fenomen? Märker du av det i ditt jobb som journalist?
Ja, nu märker jag det. Nu finns det ju samma slags konspirationsteorier i Finland också, fast de är kanske de är säkert mycket mindre, de som är så extrema som nu det här, som att jorden skulle vara platt. Men att det finns många andra, det gäller vacciner och det gäller klimatförändringar och det gäller invandring, det gäller sådana här frågor som har blivit väldigt heta och på något sätt polariserade, och då blir det svårare och svårare att tala om dem. Och när man diskuterar dem på sociala medier eller när man skriver om dem i massmedierna, så det där blir svårare. Det är liksom helt okej att folk har olika åsikter, men att om vi skulle ha, precis som här sades tidigare, någon slags gemensam värdegrund att vad vi överhuvudtaget diskuterar, så då skulle det gå liksom lättare. Men jag tror att det hänger på något sätt ihop med det här att i synnerhet när det kommer till politiken, så man tror inte mera så mycket på någon sak, utan man tror på vem som säger någonting. Det tänker jag där, i synnerhet i USA, och det här, där det har gått längst kanske, de här galenskaperna. Så Trump har sin anhängarskara, och vad han än säger, vad han än gör, så tror de på honom oberoende av om hur lätt motbevisat det skulle vara. Så jag tror att vi ser lite samma tendenser i Finland, men jag tror att det där det lyckligtvis är mycket, mycket mildare och mycket, mycket det där lättare här som vi har det just nu. Och jag tror att det hänger också ihop med att vi har liksom starkare institutioner och en starkare tilltro till våra institutioner i Finland. Och liksom, det finns fortfarande auktoriteter i Finland, som vissa myndigheter och presidenten och så här, som ganska många är benägna att tro i de flesta situationer.
Vad tänker du, Mikael Lindfelt, om allt det här? Ett hur utbrett fenomen är sån här faktaresistens hos oss, skulle du säga?
Så jag fick en sån här roll att liksom, jag ställer inte allt.
Precis.
Som jag tänker mig, så är det en väldigt komplex fenomen vi pratar om här. Det är liksom inte så liksom entydigt att säga att det finns en faktaresistens om vi därmed tror att det finns fakta som är odiskutabla, som bara människor plötsligt får för sig att förneka. Det handlar inte om det i första hand, utan lite som Camilla var inne på, och jag tycker att Peter uttryckte det väldigt klart också, det är liksom en mix av sanningar, mix av fakta, mix av information kopplat till hurdant samhälle vill vi ha, vad är det människor strävar efter. Vad är de grundläggande liksom motiven som får människor att känna att de är delaktiga? Och det betyder att kunskap, forskning, värderingar och politik och samhälls, liksom, sätt att styra samhället, demokratiska underlag, institutioner, allt vävs samman till en underbar soppa där det är viktigt för, ska vi säga, det är viktigare och viktigare för forskare att peka ut var det, liksom, saker går fel i kors. Där värderingar inte kan ta faktaplats, där fakta inte kan plötsligt vara värderingsladdade på fel sätt, och var politik har en viss roll och där samhällsskick har en annan plats. Så att det är någonting i den här mixen som jag upplever att nu liksom har blivit rörigare och rörigare, där så att säga, samhällets sätt att hantera kunskap blir tillplattad, så att en människas åsikt väga lika mycket som en utforskad, liksom, faktabaserad, evidensbaserad kunskap. Och att det här så lätt också i media liksom jämställs, och tror att nu ska vi beakta olika synpunkter. När man å ena sidan beaktar en åsikt och annan en evidensbaserad kunskap, det är två helt olika världar. Det måste vi kunna säga och göra tydligt. Vad är det vi pratar om här?
Mm. Du har sysslat en hel del med forskning kring attityder till vacciner. Men vad skulle du säga om finländare överlag? Alltså, hur benägna är vi liksom att till exempel nu då förneka fakta eller liksom hellre ha åsikter än att ta till oss forskningsbaserad kunskap?
Tänker du via vaccinexemplen?
Nå, till exempel.
Nå, jag skulle säga sådär, generellt sett när vi studerar vaccinattityder i Finland och vissa regioner speciellt, så det första vi ser, och som är viktigt att påminna om, det är att antalet människor som liksom bygger upp en sån där konspirationsaktig bit eller en ideologisk förhållning till vacciner, den är väldigt, väldigt liten, den gruppen. Sen finns det kring den och finns det en massa osäkerheter, och den gruppen är mycket större. Och det har inte att göra med konspiration eller med fakta eller sånt där, utan det har att göra med, ska jag säga, å ena sidan rätten att bestämma över sin kropp, rätten att liksom göra det bästa vad man själv ser som viktigt för ens egen hälsa eller för ens barn. Det är liksom en rättighet som är tryggad i grundlagen. Den rätten finns där hela tiden. Och sen när det handlar om, så att säga, vacciner är en form av, så att säga, hälsovård som är förebyggande i de allra flesta fall. Liksom, men man ser inte dess verkningar annat än i förebyggande syfte. Och då betyder det att när vi har tappat, när vacciner har varit så effektiva i våra västerländska samhällen, att dessa sjukdomar som vacciner har tillkommit för, att de inte syns längre i vardagen. Så då är det biverkningarna av vacciner som är det som känns och syns och upplevs idag. Och det är liksom att rädslan för dem har kommit i fokus för vaccindebatten och skapar den här osäkerheten. Att varför ska jag ta vaccin, för att tänk om det har det och det biverkningar. Det visar hur vaccinen har varit effektiva historiskt sett och liksom gjort vårt samhälle till ett mera, så att säga, ja, vi har vissa sjukdomar som vi har utrotat med hjälp av vacciner. Så här. Och då är det helt andra problem som kommer på ytan. Sen finns det kanske en tendens hos hälsovårdsmyndigheter och andra liksom reglerande myndigheter att man vill driva den här vaccinvågen längre och längre och längre. Nu ska vi vaccinera mot det och det och det och det. Och då är det inte alltid fråga om sjukdomar som är liksom farliga eller liksom svåra att bota, utan då handlar det mer om ekonomiska värden. Hur mycket i samhället ska vi tjäna på att inte föräldrarna hemma med sjuka barn och så vidare. Då kommer det en helt annan slags diskussion som inte alls har med konspirationer att göra, som inte alls har med 5G-master, utan det har att göra med människors osäkerheter och samhällets också värdeval. Hur vill vi att vårt samhälle ska utvecklas? Och i det här så spelar vaccinen en viss roll, men det finns andra fenomen som är lite motsvarande.
Mm.
Så jag sätter hela tiden vaccinfrågan och andra, de här i större samhälleliga perspektiv och tittar. Det handlar om fakta, men det handlar också om värderingar, det handlar om politik och det handlar om kunskap till en viss del.
Mm. Okej, okay. Det låter som ett, eller ni målar upp ett jättekomplext, liksom.
Vi är forskare.
Ja, precis. Men att det, som sagt, inte alls en så väldigt svartvit bild nu av det här bekymret, att det skulle vara så att allt fler tror på konspirationsteorier eller så här. Men det där, vad beror det på att man har en sån här känsla av att det här ändå är någonting som verkar vara på frammarsch, alltså att det skulle vara liksom allt mer lockande eller lockande för fler att liksom anamma sådana här knasiga idéer? Eller är det en villfarelse det också? Vad säger du, Peter Buchert? Tror du att är det så att fler lockas av sådana här konstiga alternativa fakta, skulle det kanske kallas?
Det kan hända, jag vet inte om det är så eller inte, men jag tänker att i den mån som det kan finnas någon liten begynnande lockelse så finns det en jättemycket bättre grogrund för den att spridas i och med sociala medier, för vad man än har för åsikter och vad man än tycker och tänker i olika frågor, så om man surfar runt lite på sociala medier så hittar man alltid människor som tycker och tänker lika, och när de här sociala medierna fungerar med algoritmer, så klickar du en gång på någonting så kommer du att möta mera och mera av samma sak i fortsättningen, och plötsligt så ser du framför dig att oj, nu är det ju jättemånga människor som tänker och tycker ungefär som jag själv lite funderar på, och så går man kanske in i sånt fast det där man inte, eftersom inte man ser hela bilden och inte har en aning om att hej, att det är faktiskt en marginell liten bråkdel som kanske tänker eller tycker så här, och vad de har grundat sina det där åsikter på, så kan vara fullständigt vad som helst för nonsens. Att det där, om man inte har den här någon slags förmåga till källkritik och mediekritik, utan tar och tror på det som serveras i lämpliga strutar, så det där, då kan det ju hända att det sen blir så att man kan tycka att folk är mera benägna att hoppa på någonting vad som helst. Men det är svårt att säga vad det beror på. Jag tror bara att sociala medier ger ett sådana här jättebra underlag för sådana här konstigheter att spridas.
Vad säger du, Camilla Kronqvist, vad säger du?
Säger jag. Förstås är det någonting som är helt klart absurt i många konspirationsteorier, och det är en idé, ett försök att se mening och hitta någon slags avsikt mellan bakom händelser som är svårgripbara och som är komplexa. Men just det här absurda elementet gör ju att man på sätt och vis fastnar lätt vid dem och bekymras över dem. Hur kan någon tycka någonting som är så här märkligt? Men jag tror att från forskarperspektiv så vill jag ändå se dem som ett slags symptom på större och mer komplexa processer som vi kanske inte i vanliga fall så klarar över liksom att hur har vi kommit hit? Hur kommer vi till exempel från den här betoningen av att vi ska få själv ha rätt att bestämma och bedöma om oss själva till en fråga om att till exempel ifrågasätta auktoriteter och fråga varför ska de vara en auktoritet för mig? Varför ska jag i vissa situationer, i vissa frågor ha rätt att bestämma om mig själv och ha den där egna åsikten som är lika viktig som vad någon annan säger? Alltså, jag ser här en grumlighet som har kommit upp i just hur vi tänker på den här soppan som Mikael måla upp. Och jag ser inte heller att det är väldigt enkelt på sätt och vis för vetenskapen att komma in och säga ja, men här är fakta på bordet, det är det så här vi ska göra det, utan vi behöver också vetenskapen, forskningen, speciellt från humanistiskt håll, samhällsvetenskapligt håll, som säger att hur ska vi reflektera över våra liv och hur ska vi reflektera över de frågor som vetenskapen inte heller på något enkelt sätt kan svara på.
Mm. Om jag skarvar här på det som Peter var inne på, det här med sociala medier och algoritmer och så här. Jag skulle säga att de algoritmer, det är väldigt lätt att göra dem också, att peka ut att nej, men sådär, det skapar ett visst beteende. Men jag skulle säga att de algoritmerna funkar väldigt långt så som psykologer har liksom forskat fram hur vi människor beter oss till ny information. Att vi har en större benägenhet att tro på sånt vi känner till från tidigare. Vi har en större benägenhet att tro på människor vi litar på från tidigare och så vidare. Och det är samma algoritmer som är då satt i ett automationssystem där det som vi tror på, det gör oss mera. Och det är liksom det ena saken. Sen en annan aspekt här hänger hela tiden samman med att du har, Maria, en sån benägenhet att kalla det för knasigheter. Där. Jag kan lätt hålla med det som en del liksom. Då tittar vi på fenomen som vi plockar ur dess kontext och tycker oj vad konstigt, hur kan en människa tro att världen är platt liksom, det är ju jättekonstigt. Och som sådan, när man plockar ur det så är det så. Men samtidigt vill jag påminna oss att vi alla är beroende av auktoriteter. Det är inte så att Camilla är forskare, hon är forskare i filosofi, hon kan noll om cellbiologi. Så hon behöver lita på människor som berättar om den verkligheten. Hon kan inte själv på egen hand garantera. Men vi har närt oss en sån bild av att vi ska vara självständiga. Vi ska själva pröva allt som vi möter. Och alltid liksom ha den kritiska attityd till allting. Och sen godkänner det som vi har prövat. Så funkar inget samhälle. Så funkar ingen människa. Utan vi måste ha tilltro till vissa människor som kan saker. Och då handlar det, då blir det liksom en fråga om samhällsnivå. Hurdant samhälle bygger vi upp? Hurdant skolsystem har vi? Vad är det för gemensam kunskap vi alla liksom ger våra barn, växande generationer? Så att den hålls så enhetlig som möjligt, så att vi lär oss att vem är det vi litar på? Och det är en kollektiv handling. Vem lär vi oss att lita på? Och sen kan vi bli experter på vissa egna områden där jag kan säga att jag kan ta, inom mitt forskningsområde kan jag ta strid med vilken människa som helst. Men jag kan inte, det är en massa andra områden. Mm. Och det här är ett fenomen, liksom en tillitsfenomen som finns bakom hela det här. Vem litar man på och vem måste man lita på?
Mm. Men är det någonstans här nu som det sker förändringar i att man inte litar då på det tidigare auktoriteter?
Ja, och jag tror en viktig fråga här, när vi talar om faktaresistent eller resistens, vi talar om lite som antibiotikaresistens, jag tror att Mikael tog upp här tidigare, så ska vi inte tänka på det här, för det är inte så som människor fungerar. Så då plockar vi också ut en viss grupp människor och säger att det är de som vet det, medan vi är sådana som bara tar till det. Jag tror att vi måste hela tiden tänka att vad är det i allas vårt tänkande som kan leda oss till att börja tänka på det här sättet. Men en sak som är viktig att ta upp där, och också en blick som vi måste kasta mot forskningen själv och säga okej, vad kan vi göra som gör det här, är att se att folk är ändå väldigt snara att se att det finns vissa intressen som kan driva någon att föra fram någonting som sant. Och det här är någonting som kan få dem att tveka och tvivla och inte lita på en auktoritet. Det vill säga att man ser att någon säger någonting inte för att det är sant, inte för att man tycker att det är viktigt att ta fram de här sakerna, utan att man har ett eget intresse i det här. Och jag skulle påstå att människor är väldigt snabba på att börja se det här. Och det här är också en form av misstro, det vill säga varför gör du de här sakerna? Och det här är någonting som vi också borde titta på, tror jag, som forskare eller som representanter för vetenskapen. Vad har vi gjort om det finns en minskande tillit till vad vi säger? Hur har vi själva bidragit till att man inte litar på
oss?
Som forskare idag.
Vad har ni gjort som gör att man inte litar på er?
Det är en jätte, Camilla är på något viktigt på spåren här. Liksom. Jag skulle gärna höra Peter om vi hinner ännu på kommentar. Det här, liksom, forskningen gör forskning. Forskningen är ett meritokratiskt system där meriter och kompetens gör att det är en väldigt, så att säga, människor som gått väldigt långt i att bygga upp sin egen kunskap och kompetens i vissa små sfärer. Och sen förväntar sig samhället att det ska kunna gå att översätta direkt i att vem som helst, mannen och kvinnan på gatan, ska kunna förstå vad det handlar om. Och det går inte så. Utan här behövs det förmedlande, och vetenskapen liksom påverkar samhällsutveckling både direkt men framförallt indirekt i form av bärande av kunskapstraditioner, bärande sätt att tänka, liksom innovationer som sker på lång sikt. Så vi kan inte plötsligt bara översätta det vi gör till vad det är enkel svenska och säga att så här, det här är forskarnas fel att de inte har kunnat säga det här. Mm. Det är förstås inte, för vi talar med andra forskare och försöker utveckla framtiden. Och liksom på sätt och vis långt före den vanliga nivån. Men sen är det ändå förväntan den att men det får inte vara för invecklat. Mm. Du som forskare får inte berätta för en komplex historia. Nu måste vi få det förenklat så att vem som helst förstår det. Och då säger jag som forskare, nej tack.
Du vill inte och kan inte.
Jag kan, men det blir fel. Då är det inte längre forskningen vi sysslar med. Vi pratar inte om forskning längre då. Utan då pratar vi med en förenklad bild där vi måste förenkla det till någonting. Och det är en annan funktion. Det ska vi också syssla med. Mm. Men det är inte forskningens primära grej att tala så enkelt som möjligt. Mm. Utan snarare visa på komplexiteten i en förenklad bild som nu också målas om.
Nu här kommer ju Peters jobb och mitt också förstås som journalist det där in. Alltså att försöka nu då tolka den här forskningen och göra den begriplig. Vad säger du, Peter Buchert, hur duktiga är forskare på att samarbeta med dig som journalist så att du kan förklara världen på ett begripligt sätt för läsarna?
Jag tycker att de allra flesta är väldigt duktiga och väldigt villiga att göra det, för att jag tror att i de flesta universitet har man redan länge betonat det här, att det är en viktig del av, eller en viktig funktion hos universiteten och hos forskarna också, att gå ut och det där och möta samhället och berätta vad man har kommit till. Och det stämmer precis att forskningen är till sin natur nästan alltid komplex, för att det är komplexa frågor man reder ut och allting är komplicerat. Men det där, det handlar ju också om att popularisera det på ett sånt sätt så att man bibehåller trovärdigheten, och man måste kunna, och då som journalist och som forskare tillsammans med journalist måste man kunna säga att så här är det, men ändå låta förstå att det är lite mer komplicerat än så här, men man får ju ingen samhällsnytta av vetenskapen heller om man aldrig kan popularisera den och berätta för folk att det här är nytta med den här forskningen och det här vet vi nu. Sen tror jag att för att forskarna skulle kunna, eller för att man skulle mindre blir beskyld för att driva någon slags egen agenda, och det tycker jag att både forskare och det där journalister beskylls för. Så man måste vara väldigt tydlig med det där att berätta att det här vet vi, om det nu är nya forskningen, att det här vet vi, och sen att vad vet vi inte, att det här är osäkerheterna. Och det finns tendenser, både i synnerhet hos journalister finns det tendenser att tycka att men det här med att förklara de här osäkerheterna, det är jättekomplicerat, så det lämnar jag bort. Och då blir det som att den här forskningen nu på något sätt säger allt om allt, och det här är den absoluta sanningen. Och då är det ju lätt att tro att någon driver en agenda, och det där, det skadar liksom, det skadar ju både forskningens och det där journalistikens förtroende. Så man måste vara väldigt tydlig, tror jag, med att berätta om osäkerheterna och att hur stora de är i förhållande till det vad man ändå kan säga att man vet, och det där förklara det här på ett tydligt sätt. Så där har ju både forskaren och journalisten ett stort ansvar. Sen tror jag ju, för att journalister ställer ju också ofta frågan till forskare, som forskare är experter, att okej, det här vet du, men liksom följdfrågan, så vad tänker du om det, vad borde vi göra eftersom din forskning visar att det är så här? Så då tycker jag att en ansvarsfull forskare svarar att jo, det här vet vi, men sen säger jag bara som min personliga åsikt att vi kan göra så här, eller sen att det är makthavarnas sak att ta ställning till vad man ska göra det om man vill liksom förbli helt opolitisk och så, men att man måste göra väldigt tydligt skillnad där mellan forskning och fakta och sedan å ena sidan och sedan då åsikter och det där konsekvenser på andra sidan.
Men är inte det här ett dilemma för dig nu till exempel som jobbar som journalist just på Husis, att det där alla vill ju se på korta små videon på TikTok, så ska videorna vara vadå 30 sekunder långa och då ska du få reda på liksom allt där då. Jag menar att det känns som att allting ska komprimeras något så fruktansvärt mycket att det blir hemskt kort. Blir inte det här liksom ganska en omöjlig ekvation, eller vad tänker du om det här kravet, eller att folk inte orkar läsa en lång artikel?
Jag tror att det stämmer bara för ädelmänniskor. Vissa kanske vill titta på de här korta videorna. Sen tänker jag att det går inte att popularisera vetenskap, och det är ingen idé att försöka popularisera vetenskap om man ger sig så där lite utrymme. Att vissa frågor är komplexa och då måste man också kunna gå igenom dem på ett ordentligt sätt, och det kräver mera utrymme. Man kan inte komprimera det till ingenting, och det där om det är klart att den journalistiken intresserar definitivt inte alla läsare, men det är bättre att betjäna de läsare som är intresserade av det och ge dem någonting förnuftigt och nytt och intellektuellt tuggmotstånd, än att det där sprider några sådana hjärndöda videor och snuttifiera journalistiken i all oändlighet. Så tänker jag.
Mikael, infatt.
Jag kan berätta om, jag är involverad i ett annat forskningsprojekt också där vi sysslar just med vetenskapskommunikation, och där valde vi en liten annan ingång i att liksom, hur ska forskare presentera och liksom, inte bara säga att det här vet vi och det här vet vi inte, utan hur ska man kommunicera det här, och vad kan vi, så att samtidigt som vi skapar en modell för kommunikation så beforskar vi själva processen, hur forskarna tänker kring det här. Och vi valde nu ett sätt där vi låter forskare samtala med konstnärer. Och det visar sig vara en ganska intressant öppning, för det normala ska vara att vi låter forskare prata med journalister och sen tittar vi vad som händer. Men vi tog konstnärer som kommer från helt andra världar, och det ställde båda grupperna på tårna. Att en toppforskare inom, det här är liksom inom naturvetenskap som den här forskningen sker, och det här. Och den tvingas berätta åt någon som man lite själv misstänker, konstnärer kan väl ingen, liksom här kommer en kompositör. Och sen försöker vi få dem att samtala. Och från olika håll, det blir helt nya frågor som ställs. Och det är inga, så att vi raserar på sätt och vis fördomarna med vad är det vi ska berätta åt varandra här. Det är en väldigt intressant process. Det är en slags forskning som pågår parallellt.
Igår startade det här årets upplaga av vetenskapsdagarna. Och alltså som jag berättade där i inledningen, så har man då valt att kalla det här året för ett temaår för forskningsbaserad kunskap. Och i intervjuer här kring det här temaåret, så har de här arrangörerna sagt att det finns en stor oro bland myndigheter och så vidare, för att det sprids alldeles för mycket strunt och liksom kvacksalveri och så vidare som sprids bland folk, speciellt då på sociala medier som vi har varit inne på. Men är den här oron på något sätt obefogad, eller tycker att ni har liksom flera gånger varit inne på det här att det här är liksom ett på något sätt inte så fruktbart sätt att se på det här hela? Eller har jag missförstått någonting, Mikael?
Det har du säkert, men inte har missförstått det här. Jag skulle säga att det är bra med ett sånt tema. Och det är inte det så att jag eller någon annan i den diskussionen vill liksom tona ner och säga att nu ska inte vi liksom ta det på allvar, utan vi vill liksom ställa, inte göra det till en liksom alarmistisk, liksom, nu är det något som håller på att krackelera. Jag skulle vara mer orolig om vårt skolsystem skulle börja krackelera. Liksom grunden för hur vi förmedlar kunskap kollektivt i det här samhället, och vi skulle få liksom väldigt heterogena liksom skolsystem som konkurrerar om saker, då får vi problem. Det har vi i USA. Liksom helt andra liksom förutsättningar för det. Men vi behöver nog vara varsamma om att liksom presentera forskning och forskningens villkor, vi behöver liksom sätta mera energi på att inse att vetenskapen inte per definition är en auktoritet längre, utan vetenskapen måste ta sig an rollen att förklara varför saker är bättre så här än andra, och inse att det finns också gränser för vetenskapen. Och det är de gränserna som sen går över till exempel till moral, till samhällsideologier, till olika världsåskådningar, där inte vetenskapen ska komma in och säga liksom att nu vet vi svaret på det, utan det finns en frihet för människan att vara en tänkande, kännande, älskande, sökande, längtande människa som vetenskapen inte alltid når.
Camilla?
Och här tror jag just också att jag tror att det viktiga som vi har försökt lyfta fram, det är viktigt att tala om forskningsbaserad kunskap, men också att tänka på vad betyder det här? Vilken slags nytta tänker vi att vi ska kunna få av den här forskningsbaserade kunskapen? Och när kan vårt tänkande bli för svartvitt när vi tänker på det här? Jag tror att det viktiga är att vi deltar i ett slags forskande samtal. Det tror jag för alla forskare i sina egna områden. Och att vi inte bara erbjuder forskningsresultat till allmänheten, utan vi också utbildar folk, och att folk som har erfarenhet av att studera på universitet också i sitt eget arbete till exempel lyfter fram den slags insikt, den slags forskande, det forskande förhållningssättet, det undersökande, det kritiska, och försöker se